Gå in på Acast Plus och stötta Storfräsarpodden så att vi kan berätta mer om våra tragikomiska, härliga, fantastiska liv. Så att gå in där och stötta oss så är ni, ja, som ni vet, storfräsare.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då har min transsibiriska tiger Holger fått cornflakes-sjukan. Alltså det är svårbenämnt.
De blir sämre och sämre den där.
Välkomna ska ni vara till Storfräsarpodden. Jag heter Mackan Bagheera Edlund.
Och jag heter Peder Karlsson.
Vi sitter på en av de exklusiva adresserna i Stockholm. Mm. Nämligen bestämt tänkte jag säga adressen. Det var ju jättedumt. Det ska man inte göra.
Nej, det ska man inte göra.
Men vi brukar säga så, men nu gör vi faktiskt det.
Ja.
I en jättestor lägenhet. Som ändå
så
bara
jävla
är...
stor är den inte.
Jo, men den är väldigt stor om man jämför med.
Den är inte större än Peders hus.
Du får inte prata nu. Jo, den är fan större än Peders hus. Du får inte prata. Vi ska ju säga gästen sen.
Ja, men det står i alla fall.
Ja, ja, skitsamma då. Den här kvinnan har ni hört talas om och vi kom överens om, för vi är med i samma tv-program. Och kom överens om att du skulle vara med i podden. Och sen fick man reda på efteråt så har det blivit så här skvallertidningarnas lilla snackis. Och då kommer du till våran podd. Så det var ju fantastiskt. Så nu ska vi
Skvallerpodden.
Nu har vi mycket att prata om. Välkommen till Storfräsarpodden, Bathina Philipsson.
Tack snälla Mackan och Peder.
Bathina. Uttalar man hårt?
Nej.
Bathina.
Nej. Bat hilariousina.
Oh, jävlar, du stoppar in en liten mellangrej. Är det så du presenterar i din podd? Tjena, det är Bat Hilarious Tina här.
Nej, men det är bara sämre än Bagheera.
Ja, det var fan dålig.
Ja, vi börjar så då. Vi börjar innan vi går in på personliga grejer. Så börjar vi om din opersonliga podd som du har. Vad heter den?
Bathinas skilda möten.
Okay.
Skilda möten.
Skilda
Betyder
möten.
Det att man möts men ändå inte?
Alltså jag hade så svårt att hitta ett namn till den här podden. Jag är totalt noll kreativ när det kommer till att hitta på namn.
Men så vad heter dina barn?
Ja, de är...
jag måste tänka. Jag heter Hilarious.
Bra fråga.
Ställ inte så svåra frågor.
1, 2 och 3 heter de.
Jag brukar faktiskt säga det. Jag har ju ett sifferminne. Så jag tycker människor borde heta siffror och inte namn. Då hade jag haft mycket lättare att komma ihåg namn.
Men du får sätta en egen siffra.
Mina barn heter Axel, Hugo och Märta.
Ja, men det var fina namn ändå.
Jag hade ett tv-program som gick på SVT för många år sedan som hette Bathinas skilda världar. Och nu blev det Bathinas skilda möten istället.
Ah, du leker med orden lite.
Jag leker med orden. Som jag sa, jag är inte så kreativ.
Liksom du kör vidare på den grejen du hade där 86.
Du hittar en stig och sen bara, den här följer jag.
Nej, vi kör på det här, det funkar då. Skitsamma.
Herregud. Okej, berätta om podden. Vad var den? Bathinas skilda möten.
Skilda möten. Alltså i början så var mitt mål var att hitta gäster med invandrarbakgrund. Och lyfta deras historier och deras framgångar i Sverige. Också så här, för att det är så otroligt mycket fördomar om just invandrare. Om att många lever på bidrag och inte gör så mycket. Och
det finns väldigt mycket fördomar om paddelspelare också.
Ja, det är det också. Jag fick en boll i ögat idag, men det är en annan historia. Och man ser ju också med det politiska klimatet i Sverige hur det har blivit mer åt det högra hållet. Så att min ambition var i alla fall att få lyfta dessa människor och deras framgångar. Också så här, hur är det att ta sig dit man kommer? Men också så här, vad hade de behövt för verktyg? Och hur hade de behövt bli bemötta för att man också enklare ska kunna ta sig dit man kommer? Som jag alltid brukar säga, det finns alltid två sidor av myntet och i text ut till tango. Alltså båda måste sträcka ut en hand eller mötas på bron för att det ska lyckas också. Med bland annat då till exempel integrationen.
Absolut, så är det.
Men,
och din senaste gäst på DN:et var Victoria Silvstedt.
Ja, men hon har ju trots allt bott utomlands sedan hon var 18 år. Ja.
Hon har ju varit på semester flera gånger. Nej.
Hon kommer från Gävle. Det vet du ändå.
Nej, från Bollnäs.
Ja, så är det.
Du är inte så påläst, Mackan. Men i alla fall, jag ändrade sen min väg. Och började ta in intressanta människor istället.
Okej, och så vi kommer inte kunna få med i din podd då?
Jo, absolut. Och mötet med individen. Mm. Och jag har väl hållit på snart, vad blir det, 4-5 år?
Men det är ju fan som vi det.
Ja. Ja. Men ni har nog fler lyssnare än vad jag har.
Det tror jag inte.
Nej, det tror inte jag heller.
Men vi har väldigt trevliga lyssnare.
Ja,
eller de som gillar mig är trevliga, resten är lite sådär.
Vi har liksom varsin grupp lyssnare.
Ja, vad härligt. Ja. Vad har du för grupp då, Peder?
Den största.
Ja. De som är lite...
De som...
Det. Och de som är lite mer så här,
ja. Sofistikerade, ja. Och inte
härliga.
Ja, de som är lite mer härliga, ja, gillar Mackan.
De gillar mig.
Nej, det är två läger, men det är ganska kul.
Då kompletterar ni varandra.
Ja, absolut. Vi gör ju det. Så att det funkar ganska bra.
Vad har du mer haft för gäster då? För folk, Silvstedt sa vi.
Nej, men jag har haft allt ifrån Ebba Busch, vår nya finansminister, vi har politiker, poliser, advokater, Agneta Sjödin, Kristin Kaspersen, Carolina Gynning, Katrin, Bingo. Det är en salig blandning. Fruktsallad som jag brukar kalla det. Uh-huh.
Fruktsallad, den här. Nu räcker det med skriken.
Vilken gäst känner du så här, fy fan, det där var ett bra avsnitt? Som du har fått mest cred för?
Alltså så här...
Och vilken var pundigast?
Nej, men många. Nej. Jag gillar ju... det är inte så att den mest kända gästen är den mest intressanta gästen. Jag hade till exempel Mattias Gebreab i min podd. Som växte upp under jobbiga hemförhållanden med mamma som tog överdoser. En pappa som gifte om sig med en styrmamma som var otroligt elak mot honom under uppväxten. Han hamnade i missbruk och kriminalitet. Och sen fick han en halvsyster. Och det var den systern som blev ihjälslagen på häktet av den här intagna killen.
Oh, just det. Ja.
Och sen slutade han med kriminalitet och nu jobbar han med förebyggande. Och försöker få ungdomar att sluta sälja knark och så vidare. Och det är en otroligt... stark berättelse. Han kanske inte drar lika många lyssnare för att han inte är ett känt namn. Men det var en av de starkaste mötena i alla fall som jag har haft. Och sen så har ju, som jag brukar säga, alla har ju en story. Vem man än möter på gatan så finns det ju en ryggsäck.
Uh-huh.
Som är fylld med en livserfarenhet. Och,
och det har ju du också.
Ja, det har jag ju. Och jag tror också så att när man genomgår en resa i livet så tänker man inte på vilken resa man gör förrän man faktiskt blickar tillbaka på resan.
Mm.
Och det gäller nog de flesta av oss.
Och jag tror också att det är väldigt viktigt att man tar sig tid och gör det. Att man blickar tillbaka så att man inte tänker så här... Ja, för oftast är det ju negativa tankar, tänker jag då. Att man tänker så här, fan, jag gör ingenting, jag har inte gjort något, och fan, vem är jag? Så, då får man verkligen backa bandet och spola tillbaks, kanske inte bara i 3 månader, utan spola tillbaks i 12 år. Fan, för 12 år sedan stod jag ju där och var liksom skurat toaletter.
Då pikade jag.
Ja, jag stod och skurade liksom toaletter på McDonald's och fan trodde att, Men man känner mig ändå ganska nöjd, vet. Man fick ut sina 8 och 2 i månaden och kände så här. Och sen, vad hände sen?
Ja, sen ska man, ibland tror jag att människor jämför sig med andra. Jag tror man ska jämföra sig med sig själv och vad man själv har åstadkommit. Och alla människor har olika förutsättningar och olika krav på sig själva. Och det ena är ju inte sämre än det andra. Och det beror ju på vad man själv bygger upp för mål. Jag menar, det är ju inte sämre att vara hemmafru med 3 barn och uppfostra dem än att vara en världsstjärna på scenen egentligen. Jag menar, så länge man gör rätt för sig och gör sitt bästa så ska man vara glad och nöjd för det. Alla har inte samma mål och
Nej, då hade det ju varit väldigt trångt överallt.
Så är det ju.
Om alla vill göra exakt likadant.
Jag tror så länge man är glad och mår bra så har man någonstans lyckats med livet. Det, jag tror de människor, och det här säger väl jag alldeles för ofta, men människor som strävar efter pengar till exempel hela livet inser ju sen när de har de jävla pengarna att det gjorde inte ett pissnytta för mitt välmående. Utan man kommer ju nästan istället till ett stort svart hål och inser bara, vad fan. Det här, nu har jag kämpat i 25 år för att få till det här. Och det är helt värdelöst, egentligen. Jag tror att man måste bara liksom fokusera på att må bra.
De har ju forskat om det där. Och det har ju visat sig att människor som har en ganska hög lön är de som är lyckligast. Inte de där som är superrika eller jättefattiga. Det är klart att pengar ger ju en frihet, man kan resa.
Absolut.
Men jag håller med dig, det är inte så att bara för att du sitter på massa miljarder på kontot så är du världens lyckligaste person.
Nej, och jag tror att det kan vara
men
så.
Men många tror det.
Ja, många tror det. Ja. Och, men sen när de väl, om de nu kommer dit själva så inser de att nej, men det var ju faktiskt så här. Och jag tror att jag känner jättemycket människor med jättemycket pengar och det är inga av dem som är liksom, fy fan, mitt liv är så jävla suveränt. Det är snarare att de är mer nojiga. Och jag tror man hamnar i samma situation som man gör om man mår dåligt av ett dåligt förhållande eller vad som helst. Att man mår sämre när man har mycket pengar och mår dåligt. För att då tycker man egentligen inte att man borde få må dåligt. Och då blir det liksom det blir dubbelfel. Förstår du vad jag menar? Att man sitter där, fan jag har det ju skitbra, ändå mår jag inte bra.
Jag borde vara lycklig.
Och då blir liksom olyckan upphöjt i 7. Har man en fattigdom att skylla på, tänkte jag säga. Men alltså jag har 1 ben och 1 njure. Jag mår dåligt på grund av det. Ja, då liksom kan man fokusera det där dåliga måendet. Men är det liksom, fan jag har 900 miljoner på banken och allt jag kan önska mig. Men ändå så mår jag som en bajskorv. Och då mår man nästan sämre än den med 1 ben och 1 njure.
Jag växte upp med svenska mått mätt väldigt fattigt. Inte för att jag kände av den fattigdomen. För när man är tonåring så man spelade handboll och hängde med kompisar. Och tänkte inte så mycket på familjens ekonomi. Men det pratades ju väldigt mycket om att vi har inte råd, vi har inte råd, vi har inte råd, vi har inte råd. Så allting kretsade kring pengarna. Och då hade man ju i stort sett bara 1 problem.
Exakt.
Då tänkte man ju inte på de andra problemen.
Nej, exakt.
Så att det ligger väl någonting i vad du säger.
Där. Nej, jag har helt rätt.
Ja, okej.
Okay, ja. Nej, gå inte in på det här nu. Vem som har rätt eller inte. Alla kan ha rätt också. Okej, men nu ska vi dra din story då. Du började din bana.
Ni träffades för massa år sedan.
Ja, men du växte upp i Uppsala.
Jag växte upp i Uppsala, kom till Sverige när jag var 2 månader gammal. Vi ansågs vara palestinska politiska flyktingar för att pappa var flyktingbarn från Palestina, nuvarande Israel. Han kom som flyktingbarn till Syrien där jag är född och sen 78 kom vi till Sverige. De hade ett ganska bra liv där, men han ville testa sina vingar och flyttade till Sverige då på 70-talet. Och då var det ganska lätt att få asyl och uppehållstillstånd för att, i och med att vi ansågs vara palestinska flyktingar, statslösa. Det är vi fortfarande då, tänkte jag säga, men i alla fall. Jag växte upp i Gränby i Uppsala de första 11 åren och som sagt hade ett väldigt bra liv och integrationen i Sverige funkade bra. Man gick på fritids, gick man på öppet hus och där lärde man sig spela schack och pingis och hängde väldigt mycket.
Handbollen.
Man hade en sysselsättning på eftermiddagarna, vilket jag inte tycker att barnen har på samma sätt idag. Så man frestades aldrig att sälja knark eller hamna i fel sällskap. Man gjorde det som barn ska göra. Sen flyttade jag vidare till Stenhagen. De byggde upp ett nytt område i Uppsala dit vi flyttade. Och där växte jag upp. Mamma födde barn. Ja, i stort sett. Jag har räknat ut det. På 18 år fick hon 9 ungar.
Åh, jävlar!
Vi snittade på vartannat år. Så att jag växte upp då. På slutet innan jag flyttade hemifrån så var vi ju 9 syskon.
Hur fan du då som har så dåligt namnminne? Var det bara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
Jag är nummer 2,
jag är nummer 2.
Om man har 9 ungar. Alltså, ja, men vi bodde, har man en 800 kvadrat? Man
bodde trångt. Vi bodde väldigt trångt. Men jag menar så här. Visst, jag hade mina kompisar som bodde i villor och de var 2 syskon. Så ibland kände man ju bara att man ville vara svensk och ha en syster eller bror. Ja. Men idag kan jag uppskatta den där trångboddheten. Och jag kan uppskatta att vi var många. Och jag kan till och med uppskatta att jag bråkade med mina syskon. Och växte ändå upp i en trygg familj med mat på bordet och kläderna tvättade. Och vi var en samlad, trygg familj. Och det är någonting som har gjort mig till den personen jag är idag med en stark självkänsla.
Jag trodde alla när jag var liten att alla som hade hus var svinrika. Jag var så jävla avundsjuk på alla som hade ett hus. Mm. Alltså jag bodde i lägenhet i Vigelsjö i Norrtälje. Och det var verkligen så här, när jag cyklade förbi ett hus, bara, fan, tänk att bo där alltså.
Ja, men så är det ju. Man trodde ju på något sätt att de som bodde i hus hade det så himla mycket bättre. Och de hade ju inga problem.
Nej.
Nej, men så var det ju.
Och själv hade man jättemycket problem. Och sen när du växer upp och inser och får höra historier som många människor bär på deras ryggsäckar som kanske inte syntes utåt. Så här. Ja, men vi bodde i det där huset, men min pappa var ständigt packad.
Mm.
Eller, ja, min mamma drog.
Det är det mina barn säger.
Att du är det.
Och ja, de har inte helt fel heller.
Så vi har ett fint hus, men
dricker du vin varje kväll? Nej, men alltså, något barn kanske blev utsatt för någonting annat, så tänker jag så här, shit, och jag klagade på att det var jobbigt med mina småsyskon.
Mm.
Och om det var det jobbigaste jag upplevde, så kanske det inte var så farligt ändå.
Mm.
Men det inser man ju i vuxen ålder. Återigen, resan kan du prata om när du har gjort resan, inte när du är.
Nej, men så är det.
Okej, men hur kom du till Stockholm då?
Nej, och sen så kände jag väldigt tidigt när jag var yngre att Uppsala var för litet. Jag ville liksom ut ur den här familjen. Jag ville liksom upptäcka världen.
Jo, men det är
världen.
Bara Sveriges 5:e största stad eller någonting. Så
fjärde. Men det spelar ingen roll. Det är fortfarande ungefär 180 000 invånare i Uppsala. Och Jag var större än familjen, förstår ni?
Mm.
Alltså mamma, de var inte så integrerade med mina föräldrar, vilket är tråkigt. Men jag kände att jag ville ut, upptäcka världen, komma bort från det där. Tänkte så här, jag skulle till USA, testa mina vingar, så kom jag till Stockholm. 40 minuters tågresa från Uppsala, men i alla fall. Började sälja rosor på krogar och diskotek. Redan på gymnasiet faktiskt, för att tjäna extra pengar med tanke på att vi inte hade så mycket pengar i familjen. Så jag förstod tidigt också att jag var tvungen att dra in pengar själv. Och sen så jobbade jag här i några år när jag var 21. 21 och ett halvt så träffade jag Aje.
Du var så ung alltså?
Ja.
Hur vart träffades ni då?
Vi träffades faktiskt ute på krogen, men inte när jag sålde rosor.
Okay.
Och så tog det, jag menar, det tog ganska lång tid innan vi blev ihop. Så vi sågs vid flera tillfällen och han hade skilt sig där i slutet 99-2000. Och jag tror vi blev ihop i juni där år 2000.
Okej.
Okay. Men vi sågs
han, på, hur gammal han var då?
Han var 57 år gammal
57
då, så
och
han
är
35
22.
År äldre än jag är. Fortfarande 35 år.
Men känner du nu att den har suddats ut gränsen? Eller är det fortfarande kvar?
Vilken gräns är det alltså, på? Åldersskillnaden?
Ja, om man blev tillsammans med någon som var 15 när man var 19, så var ju det liksom så här, nej. Det här är ljusår ifrån varann. Men jag menar, 22 och 57 är också ganska stor. Nu är du liksom 40. Då kanske inte känns lika
44,
mycket.
44, men
jag väljer att vara snäll.
Tack för komplimangen. ja, alltså så här. Hade jag varit 15 hade jag ju aldrig träffat en 57-åring.
Nej, nej, nej. Det. Så att, jag sa inte det heller.
Även fast man kan tro det. Jag gillar ju gubbar, tänkte jag säga. Nej. Ja, när man är 15 är man ju fortfarande ett barn. När man är 22 så är man ju vuxen. Och jag har ju ändå vuxit upp i en stor familj och tagit mycket ansvar redan som barn. Så jag tror jag på något sätt kanske var mer vuxen än den vanliga svensken.
Uh-huh.
Jag var ju tidigt ute och jobbade, tog hand om mig själv, tog mig till Stockholm ensam. Och jag har ju hela mitt liv jag har hela mitt liv fått ta ansvar, fått fundera ut vilken väg jag ska ta och hur jag ska nå målet. Jag har inte haft några föräldrar riktigt som, även om det var tryggt och bra och kärleksfullt, så har jag inte haft några föräldrar som har sagt, du kanske ska göra det, du kanske ska plugga teater eller vad är du intresserad av? Utan min mamma hade ju fullt upp med att bara liksom byta blöjor och tvätta tvätten och laga maten och få den här familjen att rulla. Och dessutom var ju de som jag tidigare sa, noll integrerade själva, så att jag fick ju integrera mig själv och växa med det redan från det jag var 3 år gammal.
Men visste du vem Aje var när du träffade han då? Eller var det bara en skön snubbe liksom?
Nej, jag visste inte vem han var i början och så vidare, men sen såklart så insåg man ju ganska snabbt vem han var, och det kan man ju inte sticka under stolen med, men alltså så här, gillar ju honom, och han är en man med mycket pondus och integritet, och det var absolut ingen sån här äcklig gubbe som flörtade med en på krogen, utan väldigt återhållsam och vänlig och trevlig, och det där växte ju med tiden, det var ju ingenting som bara kom. Så sen när jag väl insåg att jag var kär i honom, jag bara, vänta här, inte han lite för gammal för dig? Men så var det också ett liv, han hade ett härligt liv och det fanns mycket, och man var väl fascinerad, och man kommer från en familj och inser att oj, det här fanns det ingenting. Och sen det livet som han då kunde erbjuda, det var kanske inget liv man riktigt växte upp med eller förstod kanske riktigt fanns. Men så att det är klart det fanns en fascination. Aje var liksom på något sätt en institution, förstår du?
Ja, ja, ja.
Det var inte bara den där mannen, det var allting han kom med på något sätt.
Men vad sa dina föräldrar då? Det måste ju blivit en jättekrock.
Nej, men jag höll det där hemligt ganska länge, för att vi växte ju upp med att vi var araber och muslimer och vi skulle träffa någon som var likasinnade.
Uh-huh.
Och sådär. Men så jag höll det där, för jag visste
efter
inte.
Efter 3 barn så då gick det inte längre.
Nej, precis. Nej, ungarna började skolan och bara, du, jag måste berätta en grej.
Jag är gift och har 3 barn. Nej, men det gick nog något år eller 2. Men jag sa hela tiden att vi var vänner, för jag visste ju inte om det där skulle ta slut. Då fanns det ju ingen idé att berätta det och ta de konflikterna som jag visste att det skulle innebära. Så gammal och svensk och kristen, det fanns ju inte liksom en siffra som var rätt i den ekvationen. Men så blev jag gravid och så ringde jag mamma och så sa jag bara att vi har gift oss. Jag såg till att de var i Damaskus när jag ringde samtalet. Och då var jag redan i 3:e månaden och så typ hittade på att men vi har gift oss hos en sån där mulla i någon moské på Söder. Jag bara hittade på det. Och nu kan jag ju säga det, för det spelar ju ingen roll längre. Hon bara, jaha, men jag tror hon hade fattat en lång tid att vi var ihop. Men jag tror min mamma har alltid varit egentligen liberal, även fast hon utåt sett har varit så här muslim och traditionell. Hon bara, ja, okej. Och då ville jag ju inte säga att jag var gravid i 3:e månaden. För då skulle jag ju, jag började med den första brandfacklan.
Räcker med en grej.
Hon måste dela ut dem lite långsamt.
Ja, en sak i taget. Man blir totalchockad liksom. Ge dem båda en hjärtattack. En varsin hjärtattack. Och sen så tänkte jag, men då kanske jag, så här, jag har hört att först föderskor, de får ju barn lite senare i livet. Eller inte i livet, jag menar senare än de här 40 veckorna som man ska gå gravid. Och då sen kan jag ju skylla på att det är en prematurunge liksom. Det värsta var bara att Axel kom 3 veckor för tidigt.
Aj då.
Och vägde 14 kilo. Så det gick liksom inte att fejka.
Jag bara, han kom ut i vecka 8.
Exakt. Jag hade ingen aning själva.
Alltså den jävla ungen växer
och
fort.
Och vägde 3,2 kilo. Guinness rekordbok.
Men vad sa de då när de fick reda på att du var gravid?
Ja, men sen var ju det där liksom. Jag bara duckade huvudet i sanden och så försökte jag prata så lite som möjligt med dem. Och så så kom det här barnet och så bara blev det så på något sätt.
Men löste sig det liksom?
Ja, absolut.
Men det har väl en jävla skillnad vilken typ av relation man har med sina föräldrar också.
Ja, men
alla behöver ju inte be sina föräldrar om lov för allting.
Nej, men jag menar att man vill ju ändå få att de ska tyckas om, och har man väl fått ett barn, då är det liksom oftast att man kanske går den vägen.
Men det som jag är absolut, och jag var ju höggravid och var ju i Uppsala med stor bebismage, så absolut. Men återigen, finns det mycket kärlek och trygghet och det här med att man ändå accepterar sina barns val i livet, så finns det ju också en utväg där, som blir lyckad och bra, så att säga. Mm. Och jag menar, min mamma älskar mina barn lika mycket som hon älskar alla sina barnbarn. Så att, och min
förutom
pappa,
en. Förutom men du behöver inte säga någon namn nu.
Nej.
Kul! Barnen bara, vadå, vem? Jag skojar bara, jag lägger till det, jag skojar.
Nej, men det går bra. Jag tror så här, det är lätt att säga så här, ta sedan dit man kommer, och kommer man till Sverige så måste man bli svensk, och då måste man kunna få gifta sig med vem man vill. Men jag menar, jag känner otroligt många svenska kompisar där föräldrarna inte skulle ropa hipp hipp hurra om de kom hem med en muslimsk man som heter Mohammed al-Akbar. Förstår du?
Väldigt jättekonstigt.
Men så är det ju liksom. Och jag tycker inte att det är fel eller konstigt att människor har fördomar, att man är rädd för det okända. Det är inte konstigt, och vi måste kunna prata om det öppet, för ja, då bygger vi broar och då försvinner fördomarna när man vet hur det är på riktigt.
Det är väldigt många som har sagt den att men jag gillar inte invandrare. Visst, nu är ju Carlos på verkstaden som jag jobbar med, han är ju otroligt snäll, och jag menar inte han, men det är många. Du säger, ja men han är ju då, alltså då ser du ju själv, då säger du emot dig själv.
Han är inte bättre eller sämre än någon annan. Mm. Eller man har fördomar om en viss folkgrupp i Sverige, och då säger jag så här, men känner ni några? Mm. Nej, men vi har läst om dem i tidningen. Ja, men du tänker inte på att det kanske är ett fåtal. Exakt. Och det är det där att det är okej. Prata om dina fördomar, för att kan jag hjälpa dig att komma ur dem så gör jag gärna det. Så sen har man ju själv fördomar och massa annat liksom.
Jag har
man
är otroligt bara människa. Mycket fördomar. Alltså om folk som kör elbil, om
paddelspelare.
Om araber.
Araber, jag har liksom ingen...
Men jag har mindre fördomar typ om araber.
Men mig gillar du.
Ja.
Men jag har liksom ingen förhållning till araber. Överhuvudtaget.
Jag är som Carlos.
Exakt. Du är min arab, kan man
men
säga.
Men det som jag säger till vissa. Men jag är ju muslimarab. Nej, du är bara tidna. Nej.
Nej, men det är ju så.
Men du är inte praktiserande muslim?
Nej, absolut inte, Mackan. Det ser du, jag sitter här med en paddelkjol och visar mina ben.
Ja, du visar mer än så när du gjorde sådär, ska jag säga. Nej,
då vill jag bara säga att jag har tajta shorts under de här.
Hej, blicken, Mackan.
Jag har ju precis skickat in skilsmässansökan. Ja, precis. Okay.
Låt liksom papperna kalla, Mackan.
Innan vi kommer in på skilsmässan så undrar jag, hur fan var det för dig då som, om en typ 22, 23, 24 säger vi då, när det här förhållandet är cementerat? Jag vet inte hur gammal du var när du fick första ungen.
Då hade jag precis fyllt 26 år.
Okay. Men jag menar, det livet som du kommer in i där, det måste ju vara väl liksom en dans på med svåra steg, för att citera Lars Winnerbäck. Men alltså bara det här att, för det är så mycket CD, och för de som inte vet det, som lyssnar på det här, vem din då ex-man är ju nu, är han är ju, ja, från en rik familj, gamla pengar, och det är liksom en av kungens närmaste vänner. Så det är liksom mycket så här osynliga regler som gäller. Och när du sitter då på en middag, jag menar, då är det ju verkligen som en sån här som man ser i Disney-filmer, att du vet, någon som är uppvuxen hos en bonde och som helt plötsligt ska säga, du är prinsen. Och ska man äta middag och får inte ta fel bestick och allt sånt där. Det måste ha varit jättekonstigt att komma in i lustiga seder och bruk.
Jag kommer ihåg första gången vi var på Ingarö, jag och Aja, så åkte vi ut med båten till Sandhamn, vi skulle äta en middag där. Och då halsade jag ur en flaska. Och då var det en av hans vänner som sa, du, man får inte halsa ur en flaska. För det är ju det är ett vett- och etikettbrott. Varpå jag ungefär precis hade lärt mig att man inte fick ha armbågarna på bordet. Uh-huh. Och då säger jag till honom att när du drar ner armbågarna från bordet så kan du uppfostra mig i vett- och etikett. Så att jag har alltid haft skinn på näsan. Jag har alltid varit mig själv. det är klart det finns vett- och etikettregler, och det finns ju, som, precis som du säger, osynliga regler. Hur man ska bete sig, hur man ska uppföra sig, hur man ska dela med andra. Men många av de där reglerna är också bra att kunna. Mm. Alltså det är trevligt att veta hur man äter och inte slafsa och vara rak i ryggen. Och kan man det där så är det ju bara ett plus, och kan man det inte så kan man det inte, och det är inget fel på det. Men det finns inget negativt i att lära sig att uppföra sig. Det är trevligt med män som öppnar dörren och låter kvinnan gå före. Jag menar,
det kan bli lite skitnödigt, kan jag tycka bara.
Ja, men jag vill inte ha en dörr slängd i ansiktet.
Nej,
heller,
så öppna att dörren är en sak. Men jo, du vet, men det finns mycket annat.
Ja, men jag skulle säga, jag kommer från en familj där man äter pitabröd med händerna. Men jag kommer ihåg, pappa blev ju tandlös.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ganska tidigt. Och jag kommer ihåg så här. Jag blev så här, ja, det är sant.
Och jag menar, ja, vad fan har det med något att göra?
Jag kommer åt det.
Porslinet, du
har slutat skratta. Ja, ibland är vi så att familjen åt och han slafsade. Och du vet, man bara såg maten i munnen på honom. Jag kommer ihåg att han var ju även döv och hörselskadad då, så var det tur att han inte hörde mig. Men jag bara sa till mamma, jag kommer in och äter efter en stund, för jag orkar inte se den där tvättmaskinen. Alltså det var inte kul att se, så att jag, för mig är det okej om man vet hur man stänger munnen när man äter.
Men var
mat.
Du inte nervös då? Om du sitter på en sån där, visst, alltså, spelar ingen roll om man har skinn på näsan, om du träffar din kärleks vänner, man vill ju alltid göra ett bra intryck, då vill man ju inte säga så här, fan skit i det, fan, man kan väl göra så här också, era dumma jävlar, alltså man sätter ju inte, då vill man ju smälta in och så här, hej hej.
Nej, men jag, vet du vad, jag kan säga så här, i och med att jag har vuxit upp där jag gjorde, i och med att jag har fått kämpa för att hitta min väg i livet, så har jag också varit otroligt öppen och social redan som barn. Så jag hängde med lärarna på högstadiet. Jag gillade människor med livserfarenhet. Jag pratade med människor jag satt med på bussen. Jag har varit en otrolig...
Det lät obehagligt. Som
ja, det lät obehagligt.
Det där är osens. Det där är osens. Det får man inte göra.
Ja, absolut. När andra gick och tog ett eget säte där bak. Man bara såg en rad. Liksom. Ja. Då gick jag och satt mig bredvid någon. Det kunde vara vem som helst. 30, 40, 50, 60-åring man, kvinna, småbarnsmorsa... svensk, icke-svensk, muslim, jude, kristen. Jag har bara varit intresserad av människor hela mitt liv. Så när jag kom in i Ajis liv så var det där ingen svår match. För jag hade redan mina sociala skills redan innan. Mm. Och det har ju inte med, bara för att man kommer från en societetsfamilj eller en överklassfamilj, att man inte kan vara blyg eller inte, att man inte tar för sig. Så att jag har tagit för mig rent socialt sett hela mitt liv.
Jag åkte buss sista gången 1986 tror jag, när en kille bredvid mig satte sig och åt direkt ur en sån här stav med margarin som han hade med sig.
Du ser ju, du kanske inte är så fel med vett och etik.
Nej, just även jag gränser alltså.
Ja, exakt.
Stav i fan.
Ja, fy fan, jag höll på att spy. Han satt sig åt av den där jäveln. Alltså, du vet, kavla av lite som att, du vet, innan man lagar mat. Och sen satt han så bara åt av den.
Men på tal om det där med gränser. Fan, det är till exempel när vissa säger så här, men gud, jag skulle aldrig kunna köpa en väska för 10 000. Nej, för där går ju din gräns, säger jag. Men du köper en väska för 2 000. Det finns de som tycker det är för dyrt för dem. Så att alla har ju sin gräns i livet och alla utgår från sig själva.
Mm. Vilken är den dyraste väskan du har köpt?
Nej, det vet jag inte. Det var så länge sedan jag köpte en väska. Nu får jag tänka på annat här. Men jag har absolut dyra väskor. Och sen har jag sålt vissa väskor. Och så köper man en ny väska. Så att jag gillar vackra saker också. Så att, men... Jag kan inte svara på det, men jag har köpt dyra väskor också genom åren, det har jag. Men nu måste jag hålla igen.
Jo. Nej då. Men hur var det att träffa kungen då? Jag vet att man får inte prata om han.
Ska vi prata om honom?
Ja, men vi kan ju bara nämna.
Ja. Alltså inte för att jag inte tror att vi får, jag är inte så intresserad.
Nej, men jag är.
Okay.
Och nu är det min intervju.
Okay. Exakt. Nu är det ju Batinas liv vi pratar om.
Eller är det Peder vi ska prata om?
Nej, det gör vi så mycket.
Kan vi inte prata om mig lite?
Det gör vi så mycket då.
Nej då, men... Jag har alltid älskat kungahuset och jag är där jag har alltid varit
royalist.
Jag har alltid varit royalist och tycker om traditioner, och jag menar, med tanke på att vi har en så fattig historia jämfört med Italien och många andra länder i världen, så tycker jag att vi ska hålla fast vid den kultur och historia vi faktiskt har. Och jag menar, som jag brukar säga till människor när de tycker att det är så dyrt att ha ett kungahus i Sverige, så brukar jag säga, ja men slotten och det måste ju renoveras i alla fall. Det måste ju ändå tas hand om. Är det inte trevligt då att vi har ett kungapar som på riktigt bor på de slotten? Och dessutom så får man inte glömma att både kungen och drottningen jobbar så otroligt mycket för Sverige. De jobbar ju dygnet runt och ser ju till, och även kronprinsessan Victoria och Daniel, att få in massa affärer, och de jobbar ju diplomatiskt, och så att de som talar emot ett kungahus i det här landet för att de tycker att det är för dyrt. Vad jag försöker säga är att det skulle vara dyrt i alla fall att hålla de här igång, alla slotten och husen och allt vad det är. Och sen så tror jag också att de gör så mycket för Sverige i Sverige och internationellt.
Ja, rent PR-mässigt tror jag att det är en supersuccé.
Det är tack, jag kunde inte
ha sagt
det
bättre. För Sverige i tiden. Mm. Tog det inte det på en kronan?
Ja, jag tror det.
Ja.
Absolut, och tillbaka till första mötet med kungen. Så jag kommer egentligen inte ihåg när jag träffade kungen första gången, men jag har träffat honom genom åren, och han är otroligt rapp i käften, och han är en person som har tagit sitt liv och det liv han faktiskt har blivit erbjuden.
Föddes in i.
Nej, men om man säger så här då. Om man tänker på kungen tar... Jag tar om det där. För att det blir lite, jag tycker också... Jag tycker kungen är en otroligt charmig och smart och rolig person. Har lätt till humor och lätt till att skratta med, och väldigt vanlig på det sättet, folklig. Sen tycker jag att det livet han föddes till, jag tycker att han har tagit det på allvar, och jag vet ju också hur hans schema ser ut. Det är ett dygnet runt jobb för den familjen, och man ser också hur han har uppfostrat sina barn, och man ser också hur kronprinsessan tar sin roll på fullaste allvar, är otroligt ödmjuk och gullig och folklig och vill alla väl. Hade vi haft ett kungahus som var snobbiga, det kanske är på ett sätt, men och det måste man vara, men om vi hade haft ett kungahus med näsan i vädret och som inte var folkliga och brydde sig om människor, då hade ju det aldrig funkat.
Mm. Jag kan tänka mig att bakom lyckta dörrar, för jag kan tänka mig att det måste vara svårt för kungen att liksom slappna av. Och framförallt nu när det finns mobilkameror och telefoner överallt. Men att du och han, du är ju väldigt vulgär och... Ja, men,
du är väldigt vulgär.
Ja, men du kan säga vad fan som helst. Ja, jag har sett henne.
Tycker du att jag är mer vulgär än vad du är?
Jag har sett dig twerka i mest konstiga sammanhang, så jag ska inte säga om. Ja, men i alla fall... Jag kan tänka att ni
nästa på
ni kan jag tror att ni kan komma överens väldigt bra. Om han bara vet att inom de här fyra väggarna kan slappna av, så tror jag att ni kan ha väldigt kul tillsammans.
Ja, men jag
tror att han också har en jävla glimt i ögat och är rolig.
Ja, alltså så här.
Du låter verkligen fascinerad.
Ja, men jag tror att han är det.
Ja, men är du royalist?
Jag tycker absolut vi ska ha ett kungahus. Ja. Jag tycker det är härligt och bra för Sverige.
It's a no-brainer.
It's a no-brainer.
Jag tycker det. Och så här, ja, man är född i ett ämbete eller man är född till någonting. Ja, men så här, ja, den här personen, så här, alla har inte samma lott i livet. Jag är född i en familj med 8 syskon och vi hade inga pengar, men jag gick inte och grämde mig för det. Utan jag såg till att kanske ta tag i mitt eget liv och komma dit jag har kommit. Sen kan man ju tycka så här, ja, du har kommit dit, du har kommit för att du träffade Aje Philipsson. Ja, okej då. Men
så är det väl för oss alla.
Jag tog väl den vägen då, men jag tog i alla fall en väg.
ska vi hoppa fram då till att nu ska ni skilja er, eller ni har skilt er. Ni håller på.
Vi har skickat in skilsmässopapperna. Och det var ju vi har skickat in skilsmässopapperna och det har ju varit på tapeten ett tag. Sen har vi har levt rätt åtskilda liv ganska länge. Och det är ingenting jag har inte pratat om. Sen är jag en fantastisk person, han är en sjukt bra pappa. Vi har kul ihop och vi respekterar vår familj och vi gör allt för våra barn. Och vi vill ju fortsätta såklart. Och jag bestämde mig att jag tänker inte bråka om någonting. Jag lägger mig platt. Och han la sig platt på det sättet, eller på det viset att vi har inte blandat in några advokater eller vi har inte bråkat om någonting. Och vi har bara försökt göra det bra för varandra och för våra barns skull. Och därför tror jag att den här skilsmässan, och hoppas att vi fortfarande i framtiden kan vara vänner och göra det så bra för våra barn. För att det som jag säger till alla, ingen på den här planeten älskar våra barn lika mycket som vi älskar dem och vill deras välmående och framgång i livet. Och ska vi då börja bråka och tjafsa och använda dem som någon form av slagträn, så kommer det sluta med att de sitter och psykologer och skär sig i handleden. Och det vill varken Aje eller jag. Så vi hyser otroligt mycket respekt för varandra. Och jag tror också i framtiden när vi båda träffar kanske så småningom en varsin partner också, att vi kan fortsätta att vara vänner. Så att det inte kommer in några andra och försöker liksom...
Nej, för du, han hänger väl fortfarande med sitt ex, sin exfru som var innan dig?
Ja, Grete, absolut. Och han är vän även med fru nummer 2 liksom. Vi försöker hålla sams allihopa och det finns 9 barn med i bilden. 3 barn med varje fru.
Det är så mycket, det är ju verkligen, med 9 barn här.
Det var med barn.
Det är modern family och så massa barnbarn på del.
Ja, fan
och jag som trodde jag kom från en stor arabisk familj.
Ja, jävlar alltså.
Det fanns tydligen stora svenska familjer i det här landet också.
Har du någon gång nypt honom? Eller han har nypt dig? Och du har sagt aje!
Ja, men gud, det där har man ju skämtat om sedan dag 1.
Peder har fortfarande inte fattat.
Jo, men jag bara så här förstummade över dumheten.
Poletten trillade ner lite sent hos Peder.
Men hur kommer det se ut framöver här nu då? Men hur, alltså nu, ni hade väl äktenskap för ord har det stått i tidningarna?
Ja, det stämmer ju. Jag menar, Aja har ju ärvt sina pengar, så det finns ju ingen anledning för honom att inte skriva på ett äktenskapsförord. Och det är ju självklart att det ska vara så. Det är inget konstigt, men han har sett till så att jag får tak över huvudet. Och han tar hand om våra barn. Och som för 99,9% av Sveriges befolkning, man måste kavla upp sina egna armar också. Jag har liksom 2 armar och ben och ett eget huvud. Men med det sagt så har han varit jättesnäll. Så att jag klagar verkligen inte. Jag har det fortfarande bättre än många andra. Jag vet hur många kämpar och sliter för att få sin vardag att gå runt. Och där männen eller kvinnan har stuckit och man står där ensam och får försörja 3 barn. Och som sagt, jag skulle aldrig sätta våra barn i sticket på det sättet. Så att, och det är en enorm utgift med skolor och körkort och kläder och Jag vet ju vad det kostar att leva.
Ska ungarna gå på Lundsberg så är det klart att det blir lite dyrt.
Jag kan säga så här. Absolut. Min äldsta son, han läser natur på Manila, går tredje året på gymnasiet. Och, så att
på alla, Manila?
På Manila-skolan.
Jaha, det är inte på Manila.
På Manila-skolan, säger man inte det?
Nej, men jag tänkte att han var i Manila.
Nej, ja, du menar det. Jag fattar. På Filippinerna.
Exakt.
Ja.
Men sover Manila.
Vad fan pluggar man där liksom?
Nej, men jag menar, det är inte så att man behöver gå på internat, menar jag. Utan det kostar ändå att ha barn. Alltså, det är ju telefoner gratis. Och ni vet ju själva, iPads och sådär och... Jag vet ju hur jobbigt och jag kommer ju själv från en familj med inga pengar. Så att så här, jag vet ju folk kämpar och sliter och 50% av Sveriges befolkning är ju skilda idag. Så att kan man ta de utgifterna så är det tillräckligt bra.
Men det kan ju vara jobbigt. Det är ju som min ekonomi, den har gått extremt mycket upp och ner.
Och nu är den på topp menar du?
Nej. Långt ifrån. Men det är ju att när man väl har haft pengar. Så kan jag själv uppleva det. Så är det ju mycket jobbigare att vara utan det än om man aldrig har haft det. Förstår vad jag menar? För mig, nu kan inte jag köpa. Men då, det blir så jävla lyxigt. Nu kan inte jag köpa den där nya bilen jag tänkte köpa. Och så tycker jag att det är ett problem. För att jag kunde göra det för ett år sedan. Men nu kan jag inte det.
Du tänker på min situation.
Nej, men jag jämför med min egen. Alltså, ekonomi går upp och ner. Och det är man inte alltid samma förutsättningar. Och det,
absolut.
Som du själv säger. Att man måste någonstans bara liksom, fuck it. Det är bara att ta tag i det. Och det är inte det vi sa. Det kanske vi sa innan vi började spela in. Nej, det sa vi när vi spelade in. Att liksom, pengar är inte det viktiga i livet.
Nej, det finns mycket annat. Men det är klart. Liksom, har du suttit på jättemycket pengar och helt plötsligt blir lusbank. Om du gör den liksom... rutschkane.
Jo, men du kommer ändå från en plats där du inte hade, vilket du säkert, har nytta
av. Jag har en förmåga att rätta munnen efter matsäcken. Och jag menar,
det har inte jag.
Jag är så här, nej men det där behöver du inte, det där, nej.
Där. Men hur känns det nu då inför framtiden? Nu bor ju du extremt fint och vackert här. Och jag förstår att ni har liksom...
Vill du ha min fina vas, tänker du?
Ja, det var faktiskt ganska cool.
Men jag trodde det var en naken tjej först, men det var bubblor överallt. Det var inte bara två bubblor.
Känner du någon oro inför framtiden?
En naken kvinna.
Förlåt?
Känner du någon oro inför framtiden? Eller känner du så här, det här kommer ordna sig? Vi gör det bästa av situationen.
Det där var en komplicerad fråga för att... Man känner oro, man känner att man måste ta tag i sig själv, man känner att det kommer ordna sig, det måste ordna sig. Alltså det är ju inte bara en känsla, det är ju 100 känslor, om jag ska svara på den frågan. Men någonstans måste det ordna sig och det måste fixa sig liksom. Och jag menar, jag vet ju någonstans också att så här, det är inte så att AI skulle låta mig gå runt med matkuponger liksom, och om det skulle skita sig. Så att jag menar, vi är familj fortfarande och som sagt, han vill att jag ska må bra och jag vill att han ska må bra. Så att det är klart att det finns en trygghet i, som kanske många andra inte känner, att jag har honom någonstans. Men kanske inte på samma...
Oj jävlar, vad rädd jag blev.
Kanske inte... Nu tar jag om det där.
Det behöver inte jag, vi kommer inte redigera det här ändå, så du bara kör.
Okej.
När du säger att vi tar om det så kommer vi aldrig göra det. Okay.
Ta inte om det.
Om du inte säger något jättevulgärt.
Om och om igen. Nej, men var var vi någonstans?
Att det finns ändå en grundtrygghet.
Ja, det finns ändå en grundtrygghet någonstans. Men absolut, det kanske inte, det kommer inte bli som förut. Men vad då? Livet är inte bara liksom en uppförsbacke, tänkte jag säga.
På andra sidan kan du ligga med vem du vill i hela världen nu.
Ja, fast ja, vet du vad? Det där är, det är så många som kommer fram till mig. Jag pratar bland annat med Rosanna.
Och vill ligga.
Allihopa.
Alltså det är så många. Alltså senast nu i mataffärerna. Verkligen inte. Kommer vi fram med kille i skärken och...
Nej, men jag pratade med Rosanna Charles igår och hon uttryckte sig precis som du, Mackan. Men någonstans så här, jag är uppfostrad väldigt konservativt och man är präglad av sin uppväxt någonstans. Så att så här, ja, det kan väl göra med någon i framtiden om jag känner att jag är attraherad och kär. Men det är inte så att jag känner, nu ska jag ut på krogen och ragga och ligga runt.
Nej.
Och det kanske är jättetråkigt att jag är så, men man är ju den man är i slutändan.
Exakt.
Tycker du att det känns som att jag är otroligt flörtig och vill...
Nej, 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 nej. Jag är ju gift än så länge. Så att, ja.
Än så länge.
Jag hoppas att du fortsätter, fortsätter att vara. För att jag är ingen person som rekommenderar att folk ska skilja sig upp i första taget.
Utan, för nu, båda ni två är ju skilda.
Ja, så nu, jag är Peder den enda och jag som kommer inte, bli ihop snart.
Ja, jag är den enda som hända. Inte är...
Kan du, skulle du kunna dra?
Men vi måste nu berätta om när vi träffades första gången. Vi sa ju det i början av programmet.
Ja, men jag hade en fråga till. Inte specifikt om dig och din exman. Men vid vilken ålder, för det var stor åldersskillnad, det är jag nyfiken på. Vid vilken ålder kändes den åldersskillnaden minst och vilken ålder kändes den störst?
Åldersskillnaden blir alltid större desto äldre personen i fråga blir. Det är klart att åldersskillnaden mellan mig och Aje är ju större idag, även fast jag vill...
Ja, för det blir ju så här, okej, 30 och 60, det är ju liksom, det funkar ju. Men 50 och 80 blir en annan femma.
Ja, men jag... Även
men fast, 20 och 50 låter också mycket, liksom.
Ja, men det beror ju på, en 50-åring kan ju vara som en 20-åring i sinnet och en 25-åring eller 20-åring kan ju vara som en 70-åring i sinnet. Nu är ju Aje otroligt vältränad, ung i sinnet, han har 3 små barn, han har 9 ungar. Alltså det håller ju honom ung och levande.
Prata mer generellt då.
Jo, men generellt, men jag måste ju prata om min situation, för jag tror inte jag hade träffat en 57-åring som inte hade varit som Aje. För att hade jag träffat en gubbig 57-åring hade ju det inte funkat. Idag är ju Aje 79, han fyller ju 80 år snart. Och fortfarande styrketränar 2 gånger om dagen och cyklar runt Djurgården här på Östermalm varje dag. Och skjutsar barnet till skolan och håller igång så otroligt mycket. Och sen har vi samtidigt varit på 6 begravningar i år bara. Där män i 77-årsåldern faktiskt har gått bort tragiskt nog. Så att... Det är skillnad. Vissa är ju jättepigga när de är 90 och andra är inte när de är 65.
Nej, det är ju sjukt individuellt.
Det är orättvist. Men i mitt fall har åldersskillnaden ändå blivit större med åren än vad de var för 22 år sedan när vi träffades. Men samtidigt är vi också väldigt olika i grunden.
Ja, och då kanske det är lättare. När man inte liksom båda två gillar att klättra i berg och sen kan den andra ena inte klättra berg längre.
Ja, och vi skojade om det. Det här säger jag ju alltid, men det är alltid några som inte har hört den. Att redan efter ett halvår när vi var uppe och nykära så sa jag till Aje, men gud, vi har ju ingenting gemensamt. Alltså jag kom på det rätt tidigt. Du är blåögd, jag är brunögd, du är kristen, jag är muslim, du är svensk, jag är arab. Du är gammal, jag är ung, du är rik, jag är fattig. Och så fortsatte tills han avbröt mig och sa, jo, Batina, vi har en sak gemensamt. Och tittade jag på honom och bara, men vadå? Jo, vi tycker ju båda om dig.
Ja, just det.
Så att skillnaderna var stora redan då, så att säga. Men då...
Det är en bra sak att ha gemensamt i och för sig.
Att man gillar varandra.
Ja. Är det en stor jävla tavla i den här förpackningen?
Ja, men den är inte så stor.
Det är bara
men
det är en väldigt jättestor stor förpackning.
Ja, det är. Ja.
En väldigt stor, fin kakelugn där också.
Ja. Ja, du har... Ska du utelämna mig totalt här nu?
Ja, men du har ju väl... Vi har ju inte kollat... Jag höll ju på att packa med utrustningen. Jag hann ju inte med själva huståren. Nej, som var innan här.
Tack och lov för det, för då slipper du skvallra.
Nu ska vi... Vi ska prata om när vi träffades.
Ja.
Och det var att... Erik och jag gjorde ett tv-program som hette Pussel på TV4 för 100 år sedan.
Vad sa du att det hette? Du sa något annat.
Lyckohjulet,
ja,
sa
men
jag.
Lyckohjulet var inte det. Nej, det var Ordjakten och Pussel gjordes i samma studio.
Ja, men det låter
likadant. Och då var du make-up-artist.
Ja.
Lite då och då.
Ja, vad säger man? Kärt barn och många namn.
När var det här då?
2004.
5, 6 kanske.
Ja, där någonstans.
Jag började ju, förutom rosersändningen, jag började ju som väderflicka på TV3. Så gick jag över till att vara make-up-artist i några år. Och sen så gjorde jag ju Batinas skylda världar 2012.
Vad var det för tv-program?
Det handlade ju om olika samhällsklasser i Sverige. Jaha. Och parallellt med det så visade jag upp mitt liv i den arabiska familjen i Uppsala och mitt liv på Östermalm.
Mm-hmm.
Det gick på SVT. Men där då träffades vi för första gången när jag var makeup-artist. Och vad var din första bild av mig då?
Nej, du var väl jättetrevlig och härlig och glad.
Det var inte det du sa till mig utanför.
Nej, men vi var ju ett litet härligt gäng. Vi gjorde det här i en stor studio i Värtahamnen. Och vi var, jag vet inte hur många vi var, men säg att vi var 12 ungdomar som jobbade där. Och vi hade väldigt mycket fritid. Man gjorde ett rep på morgon och det gick på ungefär 6 minuter max. Så bara, man testade igenom alla, du vet, grejer och telefonlinor och sånt där. Och sen så hade man typ en timmes paus. Och sen så var det en timmes direktsändning. Och sen så hade man typ lunch på 2,5 timme. Och sen så var det rep för ordjakten. Och sen så var det en timmes direktsändning sen på eftermiddagen.
Två olika program?
Ja, det var två olika program som sändes från samma. Och det var typ samma folk som jobbade på båda. Vilket gjorde att vi hade ju, vi spelade pingis och man gick på upptäcksfärd. Det var väldigt mycket... Ja, men det var väldigt, man gjorde, men man hängde med. Det var som en fritidsgård där liksom. Så att, det var väldigt...
Det är roligt med tv-produktioner och det är väldigt kreativt och det är alltid roliga, sköna människor som jobbar med, inom den branschen. Produktionsbolag och tv-branschen.
Och nu har ni varit med i ett nytt program tillsammans.
Herren på täppan.
Herren på täppan.
Herre på täppan.
Herre på täppan.
Herre på
täppan. Förlåt, Mackan. Jag skulle bara se
om du kommer ihåg namnet. Hur fan kan man låta ett program heta Herre på täppan i denna PK-värld? Ja. Är inte det uteslutande?
Det är väl för att det är ett uttryck.
Någon på täppan skulle jag heta.
Ja. Någon.
Vad kul att vi kan vara glada på. Vi kan vara glada för att det inte heter Herre på snippan.
Herre på snippan. Det är på en annan kanal bara.
Snippan på Herren.
TV1000 kommer ihåg den kanalen.
Ylva Marie Thompson eller vad fan hette hon?
Men du får inte säga någonting hur det gick nu.
Nej, absolut
inte. Men vi var med
inte
på det nya programmet som går nu på Carina Bergs nya program på Kanal 5.
Ja, jag tittade på första programmet.
Ja, får fortsätta titta.
Ja, det vet du fan.
Nej, man behöver inte se så mycket till det där, för det var...
Jo.
Jag kan ha gjort bort mig någon gång.
Ja, vad händer framöver nu då?
Nej, jag fortsätter ju podda med mina fantastiska gäster.
Det blir man inte fet på, det vet vi.
Sen så jag är faktiskt med Martina Haaks nya film till våren. Det är något som inte stämmer. Så att det är min första skådespelarroll. Den är väldigt liten, men det spelar ingen roll.
Den har jag läst, den boken.
Ja, ja, vad härligt. Hon är duktig, Martina. Superduktig. Fantastisk person. Och det här är första filmen hon faktiskt regisserar själv.
Det är sant.
Och allt hon tar sig an eller vid, eller vad hon än gör i livet, så blir hon proffsig på det. Snacka om så här mångsysslare. Ja, men jag har aldrig regisserat en film, men nu lärde jag mig så mycket av Felix Herngren.
Hon är också skild, ska vi lägga till bara. Så
ja.
I skilsmässopodden där, eller?
Nej, men har du en snygg kille där? Hon är en snygg, trevlig, härlig man. Jag tror hon skulle behöva det.
Ja, fan vad roligt då. Vi hade ju Daniel Fridell, gamla regissören, med.
Ja, just det.
Och då försökte vi få roller i hans kommande filmer, men vi...
Ja, det skete.
Det fick inte någon än så länge.
Han har inte ringt tillbaka.
Nej.
Men vet du vad, vill man nå eller har man mål i livet eller känner att dit vill jag komma, då måste man kämpa för det också.
Är det så?
Ja. Ja, alltså, ni pratar med fel person, men...
Det är lätt att säga.
Ja, det är det. Jag borde bli livscoach.
Ja,
det här handlar inte om mig.
Jag är också skitbra.
Det handlar om dig.
Jag är skitbra på att tala om för andra.
Du har podden och du har den här jättelilla rollen. Och sen annars handlar det om barn och...
Ja, just nu. Och man får se vad framtiden har att utvisa. Jag har en del idéer som jag...
Ska du bli paddelproffs?
Ja, jag försöker, men det är ett steg fram och 25 steg tillbaka.
Vilka spelar du med idag då? Det var säkert någon som var känd.
Nej, det var det faktiskt inte. Och det där med människor, det är inte så att man, jag hänger bara med kända eller rika. Absolut inte. Precis som jag sa tidigare, jag har alltid älskat människor. Och för mig är det otroligt viktigt att man har bra empati och skön stil och att man är en schysst person. Det är så mycket viktigare för mig än att... Det är klart, sen hänger man ju mycket med människor som är kända och liksom som bor nära en för att man har lärt känna mammor till barnens kompisar och så vidare. Men jag menar, jag är inte häng med den för att den har det, utan snarare häng med den för att den har schyssta värderingar.
Den är trevlig.
Jag kan nästan bli tvärtom.
Nej, men värderingar för mig är jätteviktigt.
Jag kan nästan bli tvärtom. Att jag, för jag är så extremt oimponerad av människor som sen tycker att man ska vara imponerade av dem. Och då blir jag så här lite hatisk. Förstår du?
Ja, nej, men vet, återigen, jag lägger inga värderingar i det heller. Ja, hon är så cool för hon är känd. Utan
nej, men
så här,
människor som det... själva tycker att de är coola, ja, tål jag inte.
Ja, men någonstans så här, människor som har kommit någon vart och är ödmjuka i det.
Det
och har schyssta värderingar, det finns ju inget bättre.
Nej, det är toppen.
Och många är faktiskt schyssta och har bra värderingar. Sen finns det ju några liksom nötter där
ute.
Punduven, kalla vad du vill, men och så här, man gillar ju inte alla heller. Nej. Det är ju energier och så vidare, men jag värdesätter ändå schyssta värderingar och kompisar som ställer upp, för att jag vill vara en sån själv. Jag vill själv vara schysst. Jag vill att folk ska, jag vill inte att någon ska säga så här, nej men hon är taskig eller hon är snål eller hon bryr sig inte eller så där. Det är, då skulle jag själv behöva gå till en psykolog och utvärdera mig själv. Så att om ni hör någon säga det om mig så vill jag gärna veta det. Då...
Vi får se efter det här poddavsnittet har kommit ut. Alltså.
Bettina Philipsson, tack som fan för att du var med i Storfrälsarpodden.
Tack, jag hoppas ni är nöjda.
Vi är jättenöjda.
Vi är så nöjda så det är inte klokt.
Så får du hojta till nästa gång.
Missnöjda.
Får... precis, miss.
Du känner så jävla snål och, och otrevlig.
Ja, precis.
Ja, ni fick ju Coca-Cola Zero.
Eller? Får man någon pröjs om man är med i din podd?
Ja, ja.
Nu lägger vi på kramar. Nu, kram, kram alla kram. Som lyssnar.
Ja, ha det så puss. Bra. Hej, puss hej, 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 hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.